Idag ska vi i programserien Från stolt rådspop till stökig rock prata om kristen rock. Jag har besök här av Tom Emmaus och Uffe Sigström. Båda två var med i ett band som hette Salomon och det var Örjan Olsson som spelade i tarmen. Vi ska börja med att prata om hur ni blev intresserade av musik. Tom, finns det någon speciell händelse eller något speciellt band eller någonting som fick dig att se ljuset?
Ja, alltså via min bror och hans kompisar som ju då lyssnar på Queen och Uriah Heep och Black Sabbath och alla de här. Och så att man blev ju som färgad. Att det var en ganska så här livlig period det här 70-talet och... Det var ju många som startade band då. Man hade ju inte dator på handtiden utan det var ju att man spelade fotboll eller så. Så blev man sugen på gitarr och sån här.
Eller så gjorde man både och. Uffe, har du samma förebilder?
Ungefär. Det är nog samma sak och samma sätt min bror. Via min bror så blev man biten av den här musiken.
Har du studerat trumspel?
Aldrig.
Hur är det med Tom?
Nej, det har jag inte, utan det är nog the hard way.
Ja. Hur kom ni ihop?
Hörru, vi var i en grupp i Luttersalen som hette Juniorerna, som mindre. Och där träffade jag Tom första gången, tror jag. Ja, det var nog där. Sen spelade vi fotboll också tillsammans i IFK. Det är Juniorerna, var det väl?
Ja.
Nå, Luttersalen betyder att det var församlingens klubb.
Våra föräldrar var ju varit kristna och aktiva inom det här evangelieföreningen som heter. Och vi var med i Juniorerna där som man var då på den tiden. Och vi var också intresserade av musik och rockmusik och spela. Och sen då kom ju det här bandet Jerusalem och då var ett ljus som... tändes i bakhuvudet. Jag kommer ännu ihåg då jag satt där vid skrivbordet och satt på mankan en kassett med Jerusalem och de spelade kristen musik och rock. Nej men, det skulle vi ju kunna göra, vi som är med i det här kristna sammanhangen och that's the way.
Då blev det självklart att du skulle traktera basen och Uffe trummor.
Alltså jag hade spelat nog i ett sån här band tidigare. En sån här sammansättning där var Morten Sträng och jag och så en Mats Backman och så två tjejer som sjöng. Och då minns jag att vi funderade med Morten att vem ska spela trummor och vem ska spela bas. Och ingen dera hade spelat någon dera instrument för det. Och så blev det så att jag spelade bas då. Och jag kommer ännu ihåg den här Mats var hem till mig och vi hade köpt en sån där gammal tv som vi hade ändrat om till en förstärkare. Man kunde la en tv till en förstärkare. Han var jättebra på sån elektronik så där, på han vägen började jag övda hem.
Nu Uffe, trummor kostade ju en förmögenhet jämfört med fotiskor på den där tiden.
Ja, det var nog inte, men jag fick låna mitt första set som jag fick träna på då och det. Sen blev jag biten och då jag kom upp i mopedåldern så då valde man ju trummor istället för moped.
Och den tredje länken, Örjan, var han med redan från början?
Jo, Örjan var nog med från början. Han kom också via Juniorerna med där. Han kom lite senare dit bara.
Då var det då så att ni sa åt Örjan att här är en gitarr, du är gitarrist, punkt slut.
Jag pratade ju om Morten då och det började ju med ett band som heter Empire. Jag ville också ha ett band och var jättesugen på att fortsätta spela och så här. Så då började jag prata jättemycket om det där på Junior. Vi måste nog ha ett band och det här. Och då blev det två inspirerade och så började vi spela då tillsammans.
Började ni skriva egna låtar då redan?
Tyvärr kan man väl säga för att egentligen så visste vi ju ingenting om hur man skriver låtar eller sån här. Men vi började faktiskt med att lära låta direkt själv. För det fanns ju egentligen inte på det här kristna området någon sån här som man ska kunna spela covers av, utan egentligen ska vi få någon sån här låtar och spel så måste vi lade dem själv, men vi visste ju inte alltså när kommer refräng, när ska det vara liksom vers och förspel och sån här. Vi var 14 år 14-15.
Men ni skulle kunna göra Jerusalem covers.
Det skulle vi kunna göra, men det var så många andra som spelade dem redan då. Vi tyckte väl då att vi måste göra egna, så vi sticker ut lite.
Nå, namnet Salomon, vem kom på det?
Jag vet inte, det var ju att Jerusalem hade ju ett sånt här bibliskt namn och vi ville ha ett sånt här från Bibeln ett namn. Jag tyckte ju att det är Salomon och han var ju sån här vis kung.
En seger är vunnen, utkom som singel. Var det nervöst att spela in den, Uffe?
Det var spännande och annorlunda. Vi var ju inte vana att vara i någon studio, så det var nog en upplevelse.
Var spelade ni in den?
Jag var ju i det här RM-studion där i Kokkola. Så jag var som nog professionell liksom inbandning. Vi hade fått understöd via några församlingar och några fonder och sådär, så att vi fick laden.
Ni skrev låten alla tre tillsammans?
Jo, det blev så. Texten var väl Tommens, men att som musiken gjorde vi tillsammans alltid.
Gäller det alla låtar?
I princip.
Och du skrev texten till allt?
Jag skrev texten till allt, ja, för att det här det var ju också liksom så här att det kom ju inte out of the blue i det texten, utan det var ju som att vi måste få texten för att vi skulle få låta. Och det gjorde ju då också att jag liksom hamnat i jobb fram i de texterna.
Berätta lite hur du gick till väga. Kommer du ihåg?
No, alltså, det är en rolig grej. Vi har en låt som heter Ringa på dörren. Och han fick en inspiration. Jag hade hört på Dolly Partons en låt där hon beskrev att hon var en som en liten flicka och hennes farsa var alkoholist och hon for till det här grannen och blev insläppt. Och på han vägen så lagade jag en text om det.
Alltså texterna kom till delvis från riktiga livet?
Ja, ska man ju säga, ja.
Men på tal om Dolly Parton, hon har ju en utstuderad image, men hon har ju ett djup som får människor känna till. På något sätt försvinner det där djupet på grund av den här imagen. Men hur var det med Salomon och image? Var det utstuderat?
Jag vet inte om vi hade någon riktigt image inte.
Nej, det skulle jag väl säga annat än att vi ville ju nog som var duktiga och imponerade på brudar och var skickliga av spel och så här, för vi var nog genuint intresserade av att lära oss att spela bra.
Det betyder att ni övar mycket?
Ja, det blev nog 3-4 gånger i veckan.
Var övar ni?
Vi övar på ett ställe som heter Lyan, Vasa svenska församlingskällarutrymme, som de hade haft sån här träffar. Och där fick vi vara.
Han gör mycket spelningar före den här singelinspelningen?
Inte så mycket före den, inte. Utan vi hade väl kanske en par stycken just före den på någon sån här skolungdomsvecka. Och sen spelade vi ju på Hedde Rock, Rädda Barn. Det var väl kanske i de vevorna. Men sen började vi få mera spelningar i skolor och vi var på någon turné till Sverige och någon sån här ställen.
Jag kommer bra ihåg första Rockrädda Barn där ni spelade. Och jag kommer också ihåg att kontakten som vi fick med er berodde mycket på att Örjan besökte en jeansaffär, Denver Jeanshop, där jag jobbade och pratade musik stup i kvart. Han var en trogen gäst. Jag vet ju inte hur mycket jag köpte jeans, men det kommer jag ihåg att vi diskuterade mycket musik. Hur var det då det gällde musiken? Tyckte ni alla om samma typ av musik?
Nej, vi hade väl nog lite olika smaker. Jag var ju mera på den där hårdare sidan, ja då, medan då Tom var lite mjukare och Örjan var på samma.
Ja, och jag hade alltså, mina sådana stora idoler var ju nog som Police och YouTube kom ju sen också. Vi spelade som tre, men Police var sådana stor förebild för mig då på den tiden.
Det kräver ju förstås en viss spelstil. En trio ger ju utrymme. Man kan ju spela mycket, men man ska ju helst inte spela allt för mycket.
Nej, det är nog så man måste fylla i varandra och stöda upp så det blir kompakt.
Det var annars alltid ett problem just då om Örjan skulle dra solon och så här. Ja. Och att om man skulle få det fyllt med basen och trummorna på, att det skulle behöva vara en sån kompitar med där bakom. Mm.
Ja.
Ja, eller så en keyboardist. Det var aldrig på tapeten.
No, det blev sen till slut. På sista turnén så hade vi ju en gästande keyboardist.
Kent Sandvik.
Kent Sandvik var då och spela. Så det kändes tryggt att ha honom med där.
Salomons första och enda album kom ut i början på 80-talet. Men hur mycket hade ni övat i lyan för det?
Vi hade nog övat mycket på den då före vi for dit till RM-studion, för vi hade ju begränsad tid.
Albumet spelades in i RM-studion i Karleby. Det gällde att ligga i då för att få låta till ett helt album.
Absolut. Det var nog en jättefascinerande upplevelse som jag haft med mig egentligen i hela mitt liv efteråt, för att det var så mycket saker som skulle klicka och hela den här processen att vi skulle ha de här låtarna så att det gick att band in, för vi hade inte riktigt den där kunskapen då ännu heller. Jag vet inte om vi skulle ha haft senare heller, men i alla fall så var ju Tore Karlsson som styrde upp hela den här processen, för att vi hade ju kontrakt med Fingospel som stod för de där fiolerna för en vecka i studion, och vi behöver liksom någon som skött om arrangemangen och hjälpt oss. Så vi har ju bland annat en låt som nästan han spelar själv som heter Vår tid bra, som var egentligen en sån här synt låt. Och här var ju nog ganska nytt på handen tiden. Här var bara synt och gitarr.
Så Tore då som jag spelar med i samma band fungerar som producent. Nå, albumet, det var ju få band som kunde göra album på den här tiden här i trakten. Det brukar ju medföra mera spelningar. Gick det så för er också?
Det blev nog mera. Inte så hemskt mycket mera, men ändå. Och sen så fick vi ju få på turnéer mera då också.
Nå, Rockrädda barnspelningen, vad kommer du ihåg Uffe från den?
Jag kommer ihåg att det var stressigt, tyckte jag. Men det var roligt att vara med där. Det var ju så många andra band som man har lyssnat på. Och det var en rolig tillställning, tyckte jag.
Det var ju många band, så jag förstår ju att det kunde kännas stressigt. Men pengarna gick ju till ett gott ändamål, till Rädda barnen.
Ja, det var ju trevligt att få vara med på det. Våran låt, den där En seger är vunnen, liksom publiken digga den, och det var nog som en helt ny upplevelse för oss som kom från källaren där, att liksom få sån här feedback.
Ni var också med på SU Rock 1983 i Molpe.
Ja, det var vi, och det var också en upplevelse med många band och roligt att höra olika sorters musik där.
Nå, hur pass mycket fick ni då stöd av församlingen då det gällde bandet?
Nej, inte fick vi som pengastöd överhuvudtaget. Förutom till den här första singeln fick vi ett litet bidrag. Men största stödet var ju egentligen att vi fick öv där i det utrymme. Inte vad vi sa att säga, vi var nog helt liksom självgående.
Och sen den här turnén till Sverige, det var ju stort att åka på turné, och det var ännu större att göra den i Sverige.
Det var också en upplevelse tillsammans med Leviticus. Det var ju också nybörjare som vi då, trevliga killar.
Vem var det som styrde upp turnén?
Alltså vi hade fått ett sån här förmedlingsfirma som kristen förmedling, att det var ju större det här i Sverige. Det fanns flera såna kristna band då. Och vi fick vara med i ett sån här Stanley & Andrew företag som då ordnade cakeor, och de hade ju då ordnat det här turnén där i Sverige tillsammans med Leviticus på en fyra ställen.
Leviticus var från Skövde, spelade ni i Skövde?
Det minns jag inte om vi, nej.
Jag tror vi spelar i Skövde.
Ja.
Så där är det med minne, men finns det några orter eller städer som ni är säkra på?
Arvika är nog, och Västerås. Det är jag 100 säkra på.
Hur tog den svenska publiken emot er?
De var ju helt med. Leviticus var ju också för oss sån här fantastiskt, för de hade sån här Taurus-pedaler. Och det var också ett sån här tremannaband, och jag blev helt så där tagen av de här Taurus-pedalerna, och jag tyckte det var häftigt med dem. Så här minns jag från han tiden.
Kanske du har en i skrubben?
Jag skulle gärna ha.
Kort efter det här så splittrades bandet. Varför?
Ja, det var många saker som kom in där. Vi började studera och vi for i militären och vi splittrades helt enkelt bara ut över Finland. Det var väl bara jag och Tom som lämnade i Vasa.
Fortsatte ni att spela med några andra band?
Nej, inte egentligen vi, för att då började jag med mitt företag då, som ju tog upp hela min tid och jag tycker jag är lite synd idag att jag inte fortsatte att spela.
Och då snackar vi Vasa Djurcentrum.
Ja, djuraffär och familj och livet tog över. Att det blev tyvärr inte så mycket musicerande efter hänt. Men jag har fortfarande basen kvar och drömmarna om att starta igen.
Fint. Hur var det med Uffe?
Hörru, jag stack tillbaka till fotbollen som jag hade varit med och blev coach där och höll på i 30 år med det och nu har jag lagt det på is och nu har jag skaffat också trummor och så få sidor.
Nå, Örjan då, han har säkert gitarra kvar, men han bor ju inte här längre.
Nej, han bor väl i Korppu idag.
Men Örjan, han fortsatte?
Han fortsatte med ett band som heter Joe Doe. Och de spelade väl några år där på 90-talet. Men jag tror inte att han har spelat sen efter, men jag vet inte.
En sista fråga. Vad var det bästa med tiden med Salomon?
De här övningarna vi hade och gemenskapen som vi fick där, så den var nog stark.
Ja, den har gett mycket, följt med i livet fortsättningsvis, att det var nog en fantastisk tid.
Vår andra gäst idag är Tomas Koskinen, även han basist. Tomas, du föddes i Vasa men är uppväxt i Kuni. På vilket sätt kom musiken in i ditt liv?
Musiken har nog funnits hemma vid oss hela tiden. Gamla LP-skivor som man hittar hemma. Och min pappa var ju sån som tyckte om klassisk musik. Men som tur så köpte han ju lite andra också skivor. Typ lite populärmusik, lite gospelskivor från Amerika som intresserar en. Och då började ju jag och min bror alltså planka musik. Och kassett hade vi ju, men inga noter eller något, så vi blir ju bra till planka låtar.
Någon sån där speciell skiva du kommer ihåg?
Alltså jag kommer ihåg en gospelskiva där jag tyckte de hade så grymt bra band. Edwin Hawkins, en skiva från 69.
Oh, happy day!
Den fanns där. Men de hade så grymt bra band, vet du. Så här gillar man ju.
Hur blev det just basgitarr för din del?
Jag lärde mig faktiskt först gitarr av en i skolan som hade någon klubb. Men sen så tyckte min bror och några andra som där i Kunia att du skulle kunna spela bas. Och vi spelade, hade lite en sån där grupp eller orkester där i församlingen i Kunia, ett litet bönehus. Och det behövdes en basist.
Och din bror Filip, han spelar keyboard?
Ja, han var sån som spelade keyboard och tog lektioner och sjöng. Jag hade sysslat mera med just det här bas, gitarr. Senare lärde jag mig lite trummor. Därav kom jag.
Vi träffades första gången när du började studera på pedagogiska fakultetet. Då var rockföreningen redan igång och jag kommer ihåg att vi gjorde en skiva som hette Peffans spår och du var med. Du spelade med ett band som kallades för Ettuna.
Ja, vi var ju på Ettuna. Ja, det var ju bara en mix med sådana som var tyckte om till spel, men det var ju roligt. Jättekul. Jag minns att vi spelade någon snabb country-låt eller något sånt. Och det var roligt och kul var att vi fick spel innan det skivan. Det var ju idealiskt för oss att komma in i musiken på Peffan, det fanns rockföreningen. Det var ju liksom jättekul. Så fick man spel på sitsar och sånt där. Och det gillade jag ju skarpt.
Men du är ju mest känd som en gospelmusiker.
Ja, eftersom jag blev körledare redan då på 87 så kanske jag är mest känd för att sen ha varit körledare och lett en massa körer och lärt folk sjung och lärt upp många solister och sånt. Men jag kan nog säga att det här bandspelar sig nog liksom varit ändå liksom en viktig grej för mig i botten. För jag menar, jag ska också förklara då sådana som kompat en kör. Så det har varit jätteviktigt det här att jag fick spela bas, att jag fick spela i grupper, att jag fick spela i band på 80-talet. Därifrån kom nog som grunden till den här musiken.
På 80-talet hade du redan ett band som spelade kristen rock.
Ja, vi spelade kanske kristen rock men lite mera pop. Vi var influerade av popmusik från Sverige. Och 1981 så bildade vi ett band som vi kallar Exosia. Exosia betyder power eller vet du något, liksom att du har tillgång till någonting. Med min bror, jag och Janko Svarvar i Koni. Och senare kom då Sven Holmlund som bodde i Solv. Och det här bildades ju som under högstadietiden och när vi började gymnasiet. Vi var så influerade vet du, av all popmusik från Sverige. Det var många bra kristna bänder som Edin Ådal, Per-Erik Hallin. Och det var sådana som var våra förebilder.
Många andra kristna musiker hade Jerusalem som förebild. Ja. Var det någonsin en förebild för er?
Nej, jag vet nog. Vi var på deras konserter, men vi spelade ju inte den typen av rock eller hårdrock. Vi spelade nog mera funk och pop, skulle jag säga. Men jag menar, Jerusalem var ju jätteviktig nog för många och roligt att få på deras konserter och de hade som bra go. Men vi ska säga att vi skilde oss också, för de var ju väldigt radikala. Vi var nog liksom mera så att vi spelade popmusik och lite sådär allmänt. Visst var det kristet, men det var liksom lite mer om livet överlag. Och så spelade vi ju faktiskt också instrumentalmusik. Jag minns att Exosia hade på alla keik och spelade någon instrumentalmusik. Och det gillade vi ju också. Du vet, mera liksom som Liritenor, Koinonia eller något sånt här. Sånt gillade vi.
Musikers musik, och ja. Det betyder ju då att ni var duktiga på individuella instrument.
Ja, vi blev duktigare. Men min bror, så han var ju en låtskrivare och han skrev både låtar med text men också melodier utan text, alltså instrumentala låtar. Och det var ju intressant i spel och liksom just så där att man fick göra lite svårare musik, kan vi säga.
Någon lillebror fick inte vara med och komponera?
Nej, jag var nog med. Jag har nog skrivit någon låt. Men jag kan säga att jag har varit någon sån här ledare, basist, instrumentalist. Men jag kanske inte har varit någon låtskrivare. Och här har jag helt accepterat. Man har olika roller här i livet.
Så är det, och man har också olika roller i bandet. Exosia spelar längre än många andra band. Över 5 år. Varför tog det slut?
Vägarna våra kanske lite börjar ta olika riktning. Du vet som är band att man vill lite olika saker. Vi som spelar Exosia, vi var nöjda med att spela på, du vet, festivaler. Det var populärt på 80-talet också i församlingar att det har sådana musikcaféer. Det finns ju kända musik. After Eight startade Jeppis. Vi hade något som hette Fredagsöppet i Vasa. I Hesa hade vi något som hette Nya Vinden. Så på sådana ställen spelar vi ganska mycket. Men sen var det nog så att våra vägar lite olika riktning. Till exempel Janko Svarva som var trummis, så han ville ju sats ännu mer och lite mer professionellt, och vi andra tyckte att vi har det här som hobby. Då får man ju lite olika vägar, att man har lite olika ambitionsnivå.
Ni spelar också festivaler, ni spelar bland annat SU-rock.
Ja, precis. Minns den här bilden? Det här är en legendarisk bild av BG Laxell, Hippie Hovi, Thomas Koskinen, Janko, och där är min bror.
Som är undanskymd.
Ja, precis. Ja, vi spelar faktiskt. Men är det här nu 85 eller 84? Men det är på SU-rock var vi. Det var kul.
Vi smättar upp den på FB-sidan så får andra se den också. Och så hoppas jag ju att du har en bra bild av Exosia också. Men du själv då? Var det den här tiden som kören tog över på allvar?
Ja, för mig så blev det ju så där då att jag och min fru, så vi var ju väldigt inspirerade av gospelkörer i Sverige. Vi hade ju tidigt hört olika koralerna och du vet sånt här, att det var ju Sverige som liksom påverkade oss mycket och deras musik. Och speciellt inom frikyrkan så var det ju mycket sådana gospelkörer. Så 87 startade vi vår första kör här i Vasa och nu den första, kan jag säga, i gospelkören, som sen blev en ganska stor kör med mycket studerande som kom. Och då blev ju min uppgift det här att jag blev liksom körledare. Jag hade en mentor, Eivind Hagman, han lever ju inte mer, men han sa ju att du borde, Thomas, bli körledare. Först var jag sådär, nej. Men sen sa han att starta en kör du bara, och det gjorde jag sen.
Samtidigt studerade Sören Lillkung som också var körledare på PF. Jo. Samarbetar ni?
Hör du, då ska jag säga så här att Sören hade ju ett gäng från Nykarleby som kom till Peffan och sjöng, minns jag, på någon sits, någon gospelsits. Och det var ju så otroligt bra. Han hade någon ungdomskör. De inspirerade ju oss till börja med gospel. Och när vi började 87 här, då startade ju han His Master's Noise i Helsingfors. Så jag var väldigt samtidigt det här som är skedd.
Och Sören hade ju Patti Wingren som radapar. Ja. Vem var ditt radapar?
No, mitt radapar var Stefan Jansson som nu bor i Solv. Han har nog varit med nästan ända från början. Och ännu spelar han åt mig när vi har vår kör. Så att, sen har jag bytt lite musiker genom åren. Men Stefan Jansson har varit mitt radapar. Jag vet inte hur många övningar vi har haft.
Berätta lite hur man går till väga som körledare då man samlar ihop en sån här kör. Får vem som helst komma med?
Ja, i mina körer så har varit så att vem som helst får komma. Och de som vill då sjunga. Gospelkören är ju en rytmisk körmusik. Du behöver inte läsa noter. Man har ett band, man har solister som ofta är väldigt duktiga. De sjunger som leder också. Och så har du kören. Och här har varit ett koncept som jag gillar. För då kan du ta emot alla. Alla som vill bara komma och sjung. Och så har man roligt tillsammans. Gospeln är ju den, för det har varit sån där församlingskör att alla ska få vara med. Sen om du börjar plocka ut folk och ha sångprov och sånt, det är liksom en lite annan.
Betyder det att du aldrig skrev ut noter och en massa stämmor?
Vi hade nog kanske någon notpapper först, men mest lärde man bara ut från texten. Och idag så sätter man text på någon projektor.
Men en kör har ju stämmor.
Ja, men man lär ut stämmorna fast man har bara text. Så är det. Så har jag min kör nu att man får ju ladda ner noter och öva själv. Men på övningarna behöver vi inte dela ut en massa noter. Så det här kommer från blues, rock, pop. Inte håller de nu på med att bläddra en massa notpapper då de spelar en blueslåt.
Är det till och med så att notmappar är förbjudna på era konserter?
Ja, man får inte ha en mapp. Då får de sett bort den. Så mest naturligt är ju att du sjunger utan papper.
No, det blir ju automatiskt så att man som körledare då fungerar lite som en pappa åt kören.
Ja, tack och lov så har man ju hjälp av ofta ett team eller nå. Men det är klart att man blir en sån ledare och en pappa. Och man får ju vara med om allt möjligt i en kör och liksom ta hand om människor. Men jag tycker ju att det har varit väldigt stimulerande att på något vis samla människor, sjunga tillsammans och liksom få dela livet. Det blir ju nog så. Och så kan det ju bli bra ett band också. Man delar mycket där, annat än bara musik.
Ni har körmedlemmar runt så gott som hela österbottniska kusten.
Ja, vi har från Korsholm, Vasa och Vörå. Tidigare också någon varit med från Närpes och Nykarleby, så då börjar vi ju nog vara hela kusten. Men det är ju sådana som vill komma och sjunga gospel. Hela tidigare sjunger i någon gospelkör som är med ännu.
Ni har gjort stora konsertproduktioner.
Ja, faktiskt. Jag jobbade på Fria Kristliga Folkhögskolan som musiklärare 10 år och fick göra sådana stora körhelger där man bjöd in folk och bjöd in stora artister. Nu har vi nog själv också samarbetat med många sådana svenska artister och gjort olika kör och körhelger. Just som jag sa, jag nämnt Frank Ådahl gillar vi. Samuel Ljungblad hade vi här på en grej. Vi har haft en sångerska som är superbra som heter Evelina Gard. Det är sådana stora gospelnamn i Sverige alltså.
No, ditt eget spelande,
ja,
hur har det då utvecklats?
No, ja, som jag sa, jag tycker ju alltid om de spel i band. Jag tycker ännu om de spel bas. Jag har ju jobbat som musiklärare nu kanske en 6 år i Smedsbybyhöle skola. Så jag spelar varenda dag, så får jag ju lära ut. Men jag spelar gärna ännu bas. Och ibland så kan det hända att jag har samlat ihop lite kompisar och vi har jammat. Speciellt under corona. Så då var jag så där så jag tänkte att oj, vad ska vi få göra för musik? Så då spelade vi lite funk och fusion. Jag och så var det då Stefan Jansson, så var Peter Nordvall på saxofon, Henke Alt och spela gitarr. Så jag har ju gjort sånt, men jag önskar ju att jag skulle få spela lite mera i band.
Jag kommer ihåg att vi på 80-talet förde en diskussion om Yamaha-basen är bättre än Fender-basen. Du höll på Yamaha och jag höll på Fender.
Yeah.
Är du fortfarande Yamaha trogen?
Ja, faktiskt. Alltså så här är det. Jag har också haft en Fender. Jag gillar Fender. Fender är en bra bas. Men lite den stilen av musik som vi spelade på 80-talet blev man influerad av de här stora basisterna. Du vet, Nathan East och Abraham Laboriel. Och de spelar Yamaha. Så därför spelar jag också Yamaha. Och jag gillar dem ännu. Och faktiskt måste jag ju säga att jag köpte en Yamaha BB 5000 från 85 här i fjol. Som min son hittade liksom. Och jag gillar den skarpt. Ännu.
Nu blir det lite musikersnack här, men spelar du hellre femsträngad än fyrasträngad?
Ja, jag spelar faktiskt helst femsträngad. Jag började med femsträngad i slutet på 80-talet, så jag har blivit så van med det. Jag hade en Ibanez först och så har jag en Carvin från USA. Så jag spelar så mycket femsträngad, så det är det som gäller för mig.
Många av dina förebilder spelar också med tummen,
jo.
Speciellt när det gäller funk. Jo. Hur är det med dig?
Ja, det är någonting som jag lärde mig faktiskt av en kompis i högstadiet. Och vi höll på med det här funk när jag gick på 8-9 och jag sitter ju i ännu. Men det roliga med basen, man upptäcker alltid nya grejer att spela. Att spela liksom med dämpat med tummen och plektra och vet du sådär. Jag är intresserad av alla stilar, men är klart vet du, jag sitter ju i det som man gjorde när man var ung.
Många elbasister går ju också vidare sen och börjar spela kontra. Hur är det med dig?
Jag har faktiskt spelat kontrabas också i Kula-institutet och spelat lite jazz på kontrabas och kanske det skulle vara kul att göra om man har mera tid. Men jag önskar ju att jag skulle få spela lite mera i band.
Om jag tolkar småfåglarna rätt så blir du ju snart pensionär. Då borde det ju finnas tid.
Ja, jag hoppas. Jag har nog i planen att samla några gäng och börja spela. Och jag har lite kontakter också med de som gick på PF som nu inte får till jobben och mer. Så då har vi mera tid.
Men nu är det säkert en del som lyssnar på det här och blir rädda. Oj, han blir pensionär. Kommer han att ge upp körverksamheten?
Nå, jag tänker inte så. Hör du, det var ganska bra att du sa det, för det var faktiskt en som frågade, tänker du slut med kören? Nej, jag tänker inte slut med musik.
Nej, det känns bekant det där. Många tror ju att livet är slut när man blir pensionär.
Det är faktiskt lite förvånande. Så sen, men inte har jag sagt att jag ska sluta med någon kör. Jag inte. Och spela vill jag ju. Jag tycker det är jätteroligt. Mera sånt.
Nå, om du då ser tillbaka på din bana, både som musiker och körledare, så vad har det gett dig? Vad är det som du är mest tacksam för?
Alltså, musiken har ju gett mig någonting positivt, ska vi säga, alla skeden. Ingen skillnad. Jag brukar tänka på ibland vad man än är med om i livet och hur det går, så har jag aldrig slutat sjunga och spel. Jag har liksom aldrig tystnat. Jag kanske har haft någon period när jag har gjort lite mindre, men fortfarande så är jag inspirerad av musik, blir glad av musik, och speciellt är det att få spel själv. Nu som musiklärare jag spelar jättemycket piano och gitarr, men det roligaste är nog att få spel, och så tycker jag om till spel med andra. Alltså nu har jag ju lärt många elever att spela gitarr, bas, lite trummor och sådär. Alltså det är ju ett ord, glädje. Det är det.
Så återväxten i Österbotten är tryggad.
Ja, det ska man väl hoppas, men man får göra sitt bästa.